Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i högmässotexten den tredje söndagen efter trettondagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det fjärde kapitlet och från den 46:e versen. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Mannen sa till honom, Herre kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judeen till Galileen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur ser ni på under och tecken i er församling? Det är en fråga som man kan få och som kan vara svår att besvara kortfattat utan att det blir vilseledande. Tror ni att det är möjligt att Gud gör under? Att Jesus kunde gå på vattnet? Eller att när vi ber så kan vi få svar som inte kan förklaras bara med sammanträffanden? Eller tror ni som vissa tror att det viktiga är inte underberättelserna utan ett budskap om att vi ska vara goda och kärleksfulla mot varandra? Ja, om vi nu tror som vi bekänner varje söndag att Jesus inte bara blev korsfäst, död och begraven utan också uppstånden på tredje dagen, uppstigen till himmelen. Om vi tror att han nu sitter på Gud Faders högra sida för att komma tillbaka och döma levande och döda. Varför ser man inte så mycket påtagliga underverk under vår gudstjänst? Om vi nu tror att sådana här stora under har skett, varför inbjuder vi till exempel inte alla sjuka till förbön varje söndag? Redan de första kristna mötte liknande frågeställningar. Människor har alltid lockats av det påtagliga och spektakulära. Och när de inte lockas av det så tänker de istället att sådana här saker som det berättas om, att döda uppstår eller Jesus gör vatten till vin, sånt kan inte hända. När Paulus var på missionsresa så mötte han i Aten människor som var influerade av grekisk filosofi och de skrattade åt de dödas uppståndelse. Simon Petrus däremot, han mötte en man i Samarien som inte var intresserad av något annat än den undergörande kraften. Båda ytterligheterna är fel. Båda missar att Jesus är unik. Jesus själv mötte sadduceer som förnekar att det finns någon uppståndelse från de döda eller några andar eller änglar. Och han mötte också människor som bara var intresserade av honom för att han gjorde underverk och på så vis kunde han hjälpa dem på olika sätt. I botten på båda de här synsätten så ligger en bristande förståelse av människans djupaste behov. I botten på båda synsätten ligger en bristande insikt i vår syndfullhet. Det behövs ett stort under för att frälsa oss. Och inget får ta fokus från det undret, från vår frälsning. Frälsaren kan göra många under, men inget får ta fokus från det han kommit för att göra. För djupast sett behöver vi inte mer bröd eller mindre sjukdomar den tid vi har här på jorden. Vi har större problem än så. Djupast sett behöver vi någon som gör något åt att vi från början överhuvudtaget blir sjuka och dör. Någon som kommer åt roten, synden som bor i våra hjärtan, där vi inte älskar Gud av hela vår varelse. Och också detta, att vi inte prioriterar det högst, det är ett tecken på vår syndfullhet och i sig självt synd. Varför är jag mer bekymrad över mitt dagliga bröd eller över att jag blir sjuk och en dag ska dö, än jag är bekymrad över synden som bor i mitt hjärta och att jag inte kan älska Gud som Gud förtjänar. När vi funderar över de här sakerna så påminns vi om varför Jesus, Guds son, blev sänd till oss. Det var inte för att visa Guds makt, utan för att vara vår representant inför Fadern. Han levde det fullkomliga livet som vi borde ha levt, och sen tog han vårt straff. Och genom att sätta vår förtröstan till honom så tar vi emot syndernas förlåtelse och får liv. Och då kommer saker i sitt rätta sammanhang. Och då kan vi också förstå vad som händer i dagens text. Jesus återvänder till Kana, där han hade gjort sitt första tecken. Han hade sedan gått till Jerusalem för att fira påsk. Och det står: medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Nu har Jesus gått tillbaka från Jerusalem genom Samarien och kommit tillbaka till Galileen. Vi läser: så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. Han hade nu gjort många fler tecken, och människor hade börjat höra talas om honom. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Kan det finnas något mer angeläget? Kan vi förstå varför fadern kommer? Min lille son håller på att dö. Kan du komma och hjälpa honom? Hur ska Jesus svara honom? Jesus sa till honom: om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Vi kan studsa till lite av det här svaret, att det låter hårt eller avvisande. Men Jesus har sina skäl att svara som han gör. Svaret kommer av omsorg för mannens själ. Jesus vill inte att mannen ska se på honom som den som gjorde min son frisk. Sånt gjorde ju också profeterna på Gamla testamentets tid. Men Jesus var inte bara en profet. Jesus vill att mannen ska tro på honom som den han är, Messias, vår frälsare. Och vi vet ju också att det kommer att komma dagar när mannen inte kommer se några underverk. Om hans tro då bygger på det han ser, då kommer tron snart att slockna. Därför för Jesus bort fokus från underverken och talar om att tro utan att se. Mannens oro har förstås inte lagt sig, men fortsättningen av samtalet blir nu annorlunda. Mannen är fortfarande orolig för sin son och vill att Jesus ska bota honom. Man är också beredd att tro utan att se. Mannen sa till honom: Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Det är nu inte undret som mannen tror på. Det har han inte sett. Han litar istället till Jesu ord. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Han litade på Jesus som person. Att det Jesus sa, det var sant. Så ska det också vara för oss. Vi vänder oss till Gud med allt som tynger oss. Och vi litar på att Gud ger oss det han vet är bäst. Vi läser ju: be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt de som ber honom? Och samtidigt är det ju inte svaren som Gud ger som är avgörande för vår tro. Paulus, som hade varit med både om stora under och om svåra, mycket svårigheter, han skriver: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och strax senare: ty vi lever här i tro utan att se. Mannen går nu i tro utan att se, på väg hem mot Kapernaum igen. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa till honom att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just en timme då Jesus hade sagt till honom: din son lever. Tjänarna visste att mannen hade gått för att söka upp Jesus, men de visste inte vad som hade hänt sedan. De kommer nu för att tala om för mannen att han behöver inte längre leta efter Jesus, eller om han har funnit Jesus, att han inte behöver ta med sig Jesus till Kapernaum. Sonen har blivit frisk. Mannen hade redan trott Jesu ord, men nu får han det också bekräftat. När Jesus sa orden blev sonen fri från sin feber. Jesu ord hade verkligen gjort sonen frisk. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta inkluderar ju säkert tjänarna som nu mötte honom på vägen. Till familjen räknades hela hushållet. Nu kommer tjänarna och berättar att sonen blivit frisk. Och så får de veta hur det gått till när sonen blev frisk. De visste ju att fadern gått för att söka upp Jesus. Men de hade inte lagt ihop två och två. De visste ännu inte varför de fått gå för att meddela sin herre att sonen var frisk. Men nu skulle de få veta. Fadern hade verkligen funnit Jesus. Och Jesus hade sagt sitt ord. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judén till Galileen. Även om Jesus inte ville att människors tro skulle handla om underverken, så gjorde han dessa tecken. Han visade omsorg om människor i nöd. Men det handlade också om att visa vem han var. Nikodemus hade sagt: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. Och underverken bekräftade inte bara att Gud var med Jesus. De bekräftade att Jesus är Messias. Folket skulle snart säga om Jesus: när Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort. Och Jesus själv hänvisade till sina under när Johannes döparen frågade om det är Jesus som är Messias eller om någon annan skulle komma efter honom som var Messias. Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Underverken var ett bevis på att Jesus var Messias. De var tecken som pekade bort från sig själva. Så ska också vi se på underverken vi läser om i Bibeln. Vi ska inte tänka, så här måste det alltid vara. Utan tvärtom. Det här bevisar att Jesus är unik. Inte så att det inte kan ske underverk idag. Men vi ska inte tänka oss att allt kommer vara likadant för oss som det var för Jesus. Det stora med Jesus är egentligen inte underverken. Också profeten i Gamla testamentet och apostlarna i Nya testamentet, de gjorde liknande under, om än inte lika många. Underverken bekräftade deras sändning, som Paulus skriver: vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Det stora med Jesus är nu inte att han bekräftades av stora under och tecken. Det stora med honom är att han är den osynlige Gudens avbild. Att genom honom har allt skapat, synligt och osynligt. Han är den som var från begynnelsen och kommit till oss som människa för att leva ett fullkomligt liv som människa. Och syftet med att han kom var att han skulle ta vår plats och dö i vårt ställe så att vi skulle få leva. Så ser vi i dagens text hur Jesus botar sonen till en man i kunglig tjänst, så att sonen inte längre ligger för döden. Men själv går Jesus allt närmare sin död, sonen till den sanne konungen. Om vi förstår och har medlidande med mannen som hade en sjuk son som han fruktade skulle dö, vad ska vi då inte tänka om faderns kärlek till oss när han gav sin egen son i döden för att vi skulle få leva? Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Detta är evangelium som vi behöver påminna oss om, så att vi inte litar på oss själva eller våra omständigheter, utan istället tror på Guds son som redan har friköpt oss från våra synder. Och inget får skymma detta evangelium, även om det skulle vara saker som i sig själva är goda. Så hur ser vi på under och tecken i vår församling? Varför har vi inte förbönsgudstjänster som ägnas åt att sjuka ska botas, så att människor ska kunna se att Gud verkar också idag? Visst ber vi för sjuka, både i den allmänna kyrkobönen, som vi snart ska be igen, och även i våra enskilda böner. Och visst botar Gud sjuka, liksom han också svarar på andra böner, så att man kan bli förvånad, fast man vet att både Gud både kan och vill svara. Men centrum i gudstjänsten är evangelium. Centrum är det som tecknen pekar mot. Jesus Kristus. Han som älskat oss och utgivit sig själv för oss. Det var därför han kom. Inte för att vi skulle få se tecken och under, utan för att vi skulle få förlåtelse för våra synder. Och det är någonting större. Jesus, den sanne konungens son, har dött för oss. Och han har gett oss sitt ord. Det ord som frälste en man i kunglig tjänst och hans familj. Och som kan frälsa oss när också vi tror, fastän vi inte ser. Amen.